Så välkomna allesammans till gudstjänst.
Welcome to our service.
Som sagt var, vi är en ganska liten grupp idag.
Well, there's not so many of us here today.
Det har sin naturliga förklaring.
And it all has a natural explanation.
Det är en stor högtid.
And it's a great holiday.
Och det är också flera som är iväg på en konferens som vi har.
And some are traveling to a conference that we have.
Så vi ber just nu här att du välsignar den här stunden tillsammans.
And we pray that you will bless this time together.
Här vi ber att du ger oss koncentration.
That you will give us concentration.
Du ger oss fokus.
That you will help us focus.
Och du talar till våra hjärtan, Jesus.
And that you speak to our hearts, Jesus.
Vi är extremt tacksamma.
We're just so grateful.
Och vi ber verkligen att du bygger upp oss just nu, Herre.
And we pray that you will edify us now, Lord.
Vi verkligen vill se mer av dig.
And we want to see more of you, Lord.
Herre, vi prisar och tackar dig för den du är.
And we praise you and thank you for who you are.
Så Jesus, vi verkligen ber just nu.
Can we just pray now?
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Vi har precis avslutat en serie.
Just ended a series.
Som vi kallade för Kristus, den ultimata realiteten.
We called it Christ, the ultimate reality.
Och vi sa att vi lever i en tid som är väldigt unik.
And we said that we live in a very unique time.
Nämligen församlingens tidsålder.
Actually, the church age.
Och det är en tid av förberedelse.
And it's a time of preparation.
Det är en tid som Gamla testamentets troende såg fram emot.
And it's a time that the Old Testament believers look forward to.
Det är också en tid som de framtida tidsåldrarna kommer att se tillbaks på.
And in the future they will look back on this time.
Vi talar om vad som fanns i Faderns hjärta.
And we spoke of what is in the Father's heart.
Att ha en familj.
To have a family.
För sig själv.
A family of your own.
Där sonen är den första.
Where the son is the firstborn.
Eller Jesus Kristus är den första.
Oh Christ, I mean, is the firstborn.
Där sonen också har en kropp.
And the son has a body.
Som är församlingen.
And which is the church.
Som Bibeln talar om är en människa.
And the Bible mentions it as one man.
I Efesierbrevet 2:15.
In Ephesians 2:15.
Vi talar också om hur det förbereds ett tempel.
And also that a temple is being prepared.
Ett tempel som består av levande sten.
A temple built from living stones.
Och vi är de levande stenen.
And we are the living stones.
Första Petrus 2:5.
First Peter 2:5.
Men Kristus är hörnsten.
The Christ is the cornerstone.
I Efesierbrevet 2:20.
In Ephesians 2:20.
Och det behagade Fadern att sammanfatta allt i så.
It pleased the Father to
conclude
everything in the Father, in the Son.
Från sonen så har kyrkan utgått.
And from the Son came the church.
Och det är kyrkan vi är idag.
And we are the church today.
Ni vet hur människor tänker om kyrkan, det är en byggnad.
You know how people think about the church, that is a building.
Det är en organisation.
It's organization.
Ett samfund.
It's a denomination.
Eller vad man nu tänker sig att det är.
Or whatever you imagine.
Men det är inte Bibelns beskrivning.
But that's not the description you find in the Bible.
Och vi kommer att inleda en serie idag.
And today we'll start a series.
Jag vet inte hur många budskap det kommer att bli.
I don't know how many preached sermons there will be.
Men det är del ett idag.
But today is part one anyway.
Som handlar om kyrkan.
And it is about church.
Fullheten av Kristus på jorden.
The fullness of Christ on earth.
Idag ska vi tala om det fullbordade verket.
And today we'll speak about the finished work.
Och vi använder den här termen ganska generöst i våra kretsar.
And we use this term very often in our circles.
Och ibland använder vi den exklusivt bara för att beskriva den troendes eviga säkerhet.
Sometimes you use it only to speak about the eternal security of the believer.
Men jag skulle inte vilja påstå att det är den fulla meningen.
but I wouldn't say that that is the full meaning of it.
Utan snarare bara en konsekvens av vad det egentligen är.
But it's actually just a consequence of what it is.
Vi ska läsa två stycken skriftställen.
We'll read two portions.
Båda från Nya Testamentet.
From the New Testament.
Den ena är i Matteus 7 kapitel.
One is in Matthew 7.
Och den andra är i Efesierbrevets första kapitel.
And the other one is in Ephesians 1.
Men vi börjar i Matteus 7.
But we'll begin in Matthew 7.
Läser vers 14.
And read verse 14.
Och den port är trång. Nej, förlåt mig, vi kan börja i vers 13.
Now we start in verse 13.
Gå in genom den trånga porten. Till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går till andra.
Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go in by it.
Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den.
Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it.
Det här är några av de många versar som människor använder för att skrämma människor.
And this is one of many verses that people have used to frighten people.
Det är en av många verser som jag har varit rädd för.
It's one of the verses that I've been afraid of.
Jag var rädd för det mesta av det som stod i Bibeln.
I used to be afraid of most things that were written in the Bible.
Därför att det beror precis på hur man tolkar.
Because it depends on how you interpret it.
Det finns människor som blir fördömda så fort de öppnar och läser Bibeln.
Some people are condemned as soon as they open and read the Bible.
Men Gud är inte fördömande Gud.
But God is not a condemning God.
Han är nådens Gud.
He's the God of grace.
Och om jag inte accepterar honom, ja, då blir orden fördömande.
But if I don't accept him, then the words will be condemning.
Därför att uppenbarligen så är det omöjligt att leva det kristna livet i det naturliga.
Because obviously it's impossible to lead the Christian life in the natural.
Det är inte förväntat av oss.
And God doesn't expect it from us.
Det är inte meningen att vi ska göra.
We're not meant to do that.
För att meningen är att vi ska tro på honom som uppfyller allt.
But we're meant to believe in him who fulfills everything.
Och att hans liv ska få levas i och genom oss.
And that his life will be lived in and through us.
Det kristna livet är enkelt.
Christian life is really simple.
Men ändå är det väldigt djupt.
And yet it's so deep.
Det är någonting som vi kan veta om.
We can know something about it.
Vi har fått uppenbarat för oss vad vi behöver veta om detta livet.
It has been revealed to us what we need to know about this life.
Och för en del som undrar, tänker vilken liten bibel han har, den där pastorn.
If you think that, well, what a small bible it is.
Det är för att det är bara Nya Testamentet.
Of course it's just the New Testament in it.
Och jag märkte att jag hade bara versar från Nya Testamentet.
Today I only have references to the New Testament.
Så den här är lättare att bära.
It is easier to carry.
Så allt vi behöver veta om honom är tillgängligt i skriften.
So all we need to know about him, we can read in the scripture.
Bibeln är inte en bok sammansatt av människor.
Bible is not a book put together by people.
Människors tankar om Gud.
It's not human. The thoughts that people have about God.
Så när man liksom satt samman dem som en slags mosaik.
That they put together like a mosaic.
Utan Bibeln är Guds ord.
But it's the word of God.
Den är given till oss.
It has been given to us.
Ja, den har skrivits genom människohänder.
Yes, it was written by human hands.
Inspirerad av Gud.
Inspired by God.
Så den är både, den har ett gudomligt ursprung.
So it has a divine origin.
Annars skulle den inte kunna vara en bok utan fel.
Otherwise it could not be a book without mistakes.
Men den har också ett mänskligt ursprung.
But it also has a human origin.
Så att vi ska kunna förstå det.
So that we can understand it.
Den skriver med vanliga bokstäver, ett vanligt språk.
It's written with normal letters in a normal language.
De skriver om saker som är vanligt och normalt för människor.
And it's written about things that are normal to people.
Hur kan vi veta någonting om Gud?
How can we know anything about God?
Vi skulle inte veta någonting om honom om han inte hade uppenbarat det för oss.
We wouldn't know anything unless he had revealed it to us.
Det finns en objektiv uppenbarelse av Gud.
There's an objective revelation of God.
Vi kallar den en heliga skrift.
We call it the Holy Scripture.
Och den berättar om vem Gud är.
And it tells us who God is.
Den berättar om vem vad människan är.
It tells us who man is.
Den berättar om vad som har gått snett med människan.
And it tells us what went wrong with man.
Och den berättar också om vad Gud har gjort för att rätta till det som gick snett.
And it tells us what God has done to put right the things that went wrong.
Vi läser om frälsningsplanen.
And we read about the plan of salvation.
Vi läser om det som Gud har gjort för oss.
And we read about what God has done for us.
Och det är en objektiv uppenbarelse.
And it's an objective revelation.
Och vi behöver det.
And we need it.
När vi talar med människor i det dagliga livet.
When we speak to people in everyday life.
De är skapade efter Guds avbild.
They are created in the image of God.
Precis som vi är.
Just like we are.
De vet att det finns en Gud.
They know there is a God.
Det står i Romarbrevet.
It says so in Romans 1.
Att alla människor vet.
That everybody knows.
Men alla människor tror inte.
But not everyone believes.
Det står att majoriteten av människorna förmodligen undertrycker sanningen.
And it says that most people probably suppress the truth.
Och det står att de är utan ursäkt.
And it says that they are without excuse.
Så de säger sig också förstå vad livet handlar om.
So they say they understand what life is about.
De säger sig också på något sätt veta varför vi är här.
They say that they understand why we are here.
Och de har idéer.
And they have ideas.
En slags uppenbarelse.
It's like a revelation.
Men det är inte en objektiv uppenbarelse.
But it's not an objective revelation.
Det är en subjektiv uppenbarelse.
But a subjective.
Man utgår från sig själv.
They start with themselves.
Man utgår ifrån det som är skapat.
They start from something that has been created.
Inte från skaparen.
Not from the creator.
Och man utgår inte bara från någonting som är skapat, men också någonting som är fallet.
Not only they start with something that is created, but something that has fallen.
Man förkastar den här boken.
They reject this book.
Och man börjar att fantisera om vem Gud är.
And they start to fantasize about who God is.
8 gånger står det i Jeremia.
And it says 8 times in Jeremiah.
Att de vandrade efter sina egna hjärtans fantasier.
That they walked according to the fantasies of their own hearts.
Och vad innebär det?
What does it mean?
Det var faktiskt människor som hävdade att de var troende.
And these were people who said they were believers.
De sa att det finns en Gud.
They said that there was a God.
Men den Gud de tillbad.
But the God they worshipped.
Det var en Gud som de själva hade uppfunnit i sina hjärtan.
It was a God they had invented in their hearts.
Och det är det som vi vill undvika.
And that's something we want to avoid.
Vi vill inte ha en subjektiv uppenbarelse.
We don't want a subjective revelation.
Som vi baserar vår tro.
That we base our faith on.
Jag kommer ihåg hur jag läste en gång jag satt och bodde på en plats. Det var en tvättstuga.
Once I was down in the laundry room in the place where I lived.
Och det var en artikel i den här tidningen som i övrigt var sekulär.
And there was an article in this paper, just an ordinary newspaper.
Och det var någon präst eller vad det nu kan ha varit som skrev någonting.
And there was a clergyman or someone who wrote something.
Och den här personen berättade om bön.
And this person wrote about prayer.
Och bön, sa personen, kan vara väldigt, väldigt bra.
And he said that prayer can be really good.
Det spelar ingen roll vad du ber till.
It doesn't matter really what you pray to.
Det viktiga är att du ber.
The important thing is that you pray.
Vill du kalla det du ber till Gud så är det okej.
If you want to call what you pray to God, so
vill du ber till Moder Jord så är det okej.
If you want to pray to Mother Earth, okej as well.
Vill du ber till dig själv så är det okej.
If you want to pray to yourself, that's fine too.
Och det blir värre och värre.
It just got worse and worse.
Men poängen var, det viktiga är att du ber.
The point was that it's important that you pray.
Men det här är en subjektiv uppenbarelse.
And this is subjective revelation.
I Romarbrevet 10:17.
In Romans 10:17.
Står det att vi har fått ett mått av tro.
Says that we have been given a measure of faith.
Som en gåva.
As a gift.
Jag kan sätta den tro på vad som helst.
And I can believe in just anything.
Ibland säger människor till mig, jag önskar att jag hade en tro som dig.
Sometimes people say to me, I wish I had a faith, I had faith like you.
Och jag brukar säga att det har du.
And I said, well, you do.
Nej.
No.
Jag går inte i kyrkan.
I don't go to church.
Jag är inte religiös.
I'm not religious.
Men du har tro.
But you do have faith.
Vad menar du? Du sitter ju på en stol just nu.
Well, you're sitting on this chair.
Du tror att stolen bär dig.
But you believe that this chair will hold you.
Du kör en bil.
And you drive a car.
Och när du kommer till stoppljusen.
And when you come to the stop light.
Så bromsar du och litar på att bromsarna fungerar.
You brake and you think that the brakes will work.
Du har all möjlig tro.
You believe in many different things.
Men du har satt den på någonting annat.
But you believe in something different.
Någon form av mänskligt uppfunnen religion.
Some kind of human religion.
Någon form av politiskt budskap.
Or some political message.
Eller någon filosofi eller ideologi.
Or some philosophy or ideology.
Säg inte att du inte har tro.
But don't say that you don't believe.
Därför att tro betyder tillit.
Because to believe means to trust.
Så någonting litar jag på.
And I do trust in something.
Men Bibeln säger att det finns en objektiv uppenbarelse.
The Bible says that there's an objective revelation.
Det kommer från skriften.
Which comes from the Bible.
Men jag ödmjukar mig och tror skriften.
If I submit myself and believe in the Bible.
Då föder Gud mig.
Then God will give me new life.
Jag blir ett Guds barn.
And I will become a child of God.
Och nu har jag helt plötsligt tillgång till denna objektiva uppenbarelse.
And then I have this objective revelation.
Och jag har ett mått av tro.
And I have a measure of faith.
Som jag kan sätta på det som Gud talar om i sin skrift.
And I can put it on the things that God speaks about in his scripture.
Jag har omvänt mig.
I've repented.
Och ordet för att omvända sig betyder att jag vänder mig 180 grader.
And the word for this word repent means that I turn 180 degrees.
Ja, alltså jag vänder om.
I turn the other way around.
Jag förlitar mig inte längre på någonting annat.
And I don't trust in anything else.
Jag förlitar mig helt och fullt på Jesus Kristus.
Just complete trust completely in Jesus Christ.
Och hans uppenbarelse.
And his revelation.
Av sig själv.
Of himself.
Av vad han har gjort.
Of what he has done.
Av vem han är.
Of who he is.
Av vad det kristna livet handlar om.
Of what the Christian life is all about.
Att han har sänt den helige ande.
And he has sent the Holy Spirit.
Bo i våra hjärtan.
And he lives in our hearts.
Så att vi kan leva ett liv.
So that we can live a life.
Genom honom.
Through him.
Som vi aldrig skulle kunna leva i oss själva.
Which we could never live in ourselves.
Och det är inte förväntat av oss.
And it's not something that is expected of us.
Utan det som förväntas av oss.
But what is expected of us.
Är att vi låter honom leva sitt liv genom oss.
Is that we let him live his life through us.
Och det här leder oss till en erfarenhet.
And this leads us to an experience.
Och vad betyder en erfarenhet?
What does an experience mean?
Ja, det är egentligen någonting subjektivt.
It's actually something subjective.
Om jag skulle be er allihopa idag beskriva livet.
If I asked all of you here to describe life.
I allmänhet eller som kristen.
In general or as a Christian.
Så skulle vi alla ha olika upplevelser.
We would all have different experiences.
Och det är inget fel med det.
And that's not wrong.
Därför att vi är unika skapelser.
Because we are unique creatures.
Vi är olika.
We are different.
Men om jag inte börjar med en objektiv uppenbarelse.
But if I don't begin with the objective revelation.
Då kommer jag att sätta min tro till någonting som är subjektivt.
I will believe in something that is subjective.
Jag kommer att gå fel redan från början.
And I will go wrong from the very beginning.
Men om jag har en objektiv uppenbarelse.
But if I have an objective revelation.
Sätter min tro på det.
And I believe in it.
Att vi lever av varje Guds ord.
That we live of every God, the word of God.
I Matteus 4:4.
In Matthew 4:4.
Då kommer jag också att ha en erfarenhet.
And then I will have an experience.
Det är ett fel att uppleva Gud.
And it's not wrong to experience God.
Därför vi kan göra det.
course we can do that.
Och vi har fått känslorna som en gåva.
And we have the emotions as a gift.
Problemet med våra känslor är att de kan inte tänka.
The problem with our emotions is that they can't think.
De kan bara gensvara till ett initiativ.
They can only respond to an initiative.
Om det initiativet kommer från en subjektiv uppenbarelse.
And if this initiative comes from a subjective revelation.
Som hela den här världen är.
Which is all this world is just that.
Den är bara en subjektiv uppenbarelse.
It's just a subjective revelation.
En massa människor som springer omkring och tror att de vet vad livet handlar om.
A lot of people running about thinking that they know what life is all about.
Och därför så går man fel.
And that's why they go wrong.
Men om vi får eller om vi har en objektiv uppenbarelse.
If we have an objective revelation.
Gud initierar till oss.
And God initiates to us. The truth.
Löften.
Promises.
Uppbyggelse.
Edification.
Från skriften.
From the scripture.
Vi tar emot det.
And we receive it.
I våra känslor.
In our emotions.
Kommer vi att gensvara.
Then we will respond.
Och vi kan uppleva det.
And we can experience God.
Och det är inget fel.
And that's not wrong.
Men om vi utgår från den objektiva uppenbarelsen.
As long as we start with the objective revelation.
Och det är därför vi nu kommer också till vad vi läste i Matteus 7.
And that's why we come to what we read in Matthew 7.
Verserna 13 och 14.
Verses 13 and 14.
Den smala vägen.
The narrow way.
Människor säger liksom att, ja visst, det är liksom att jag måste vara en väldigt, 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 väldigt god människa.
People say that I must be a very, very, very good person.
Och några få goda människor.
And just a very few good people.
I slutet av livet.
At the end of life.
Kommer att gå in i den smala porten.
Will enter through the narrow gate.
Och vägen till den här smala porten, himmelens port.
And the way to this narrow gate to heaven.
Small, small way.
And it's a very narrow road.
Och jag får inte göra några misstag.
And I mustn't make any mistakes.
Utan där går jag på den här smala vägen.
But I'm walking on this narrow road.
Smala vägen och den trånga porten.
And the narrow road and the narrow gate.
Oh! Ingen vet vad jag menar. Okej, stå och låt det.
That's what this sounds like.
Gå på den smala vägen.
Enter the narrow road.
Och så att du kommer in i den smala porten.
That you can enter the narrow gate.
Oh! Jag har hört det
här
väldigt mycket. Jag har hört det så ofta. Men är det verkligen det det betyder?
Does it really mean that?
Finns det verkligen några människor som kan vandra denna smala väg utan att göra några misstag?
Are there really people who can walk on the narrow way without making mistakes?
Och sen därför att de har varit på en riktigt bra andlig diet.
And because they've been on this very healthy spiritual diet.
Så kan de liksom komma in genom trånga porten.
You can enter this narrow gate.
Nej, men det talar om livet.
Now it's about life.
För er som var med i onsdags.
If you were there on Wednesday night.
Talar om första Johannes, eller vi har haft en serie från första Johannesbrevet.
We're having a series from the first epistle of John.
Det talar om livet.
And this is about life.
Erfarenhetsmässigt.
Experientially.
Att vi lever i en sfär.
That we live in this sphere.
Som är livets sfär.
It's the sphere of life.
Därför att vi har en gång för alla.
Because once and for all.
I det ögonblick Kristus blev vår frälsare.
At the moment when Christ became our savior.
Så vi övergått från död till liv.
We passed from death to life.
Vi har blivit förvandlade en gång för alla.
We've been changed once and for all.
Vi har blivit givna en ny ställning.
Been given a new position.
Det kan ingenting förändra.
And nothing can change it.
Det är fullbordat verk.
It's a finished work.
Men.
But.
Det finns ett liv att leva.
There is a life to live.
Och det är möjligt för en kristen.
And it's possible for a Christian.
Att erfarenhetsmässigt.
Experientially.
Leva kvar i dödens sfär.
To live in the sphere of death.
Att jag inte låter det här livet komma in och förvandla.
But I won't let this life come and change me.
Jag vänder mig inte till den objektiva uppenbarelsen.
And I don't turn to the objective revelation.
Utan jag suger in allt vad den här världen har att säga.
But I just suck in whatever the world has to say.
Och min erfarenhet blir allt igenom subjektiv.
And my experience just gets very subjective.
Men Bibeln säger att vi ska vandra värdigt den kallelse vi har fått.
But the Bible says that we should walk worthy of the calling that we have.
I Efesierbrevet 4.
In Ephesians 4:1.
Men det står också att vi har en himmelsk kallelse.
But it also says that we have a heavenly calling.
I Hebreerbrevet 3.
In Hebrews 3:1.
I samma brev.
And in the same letter.
Hebreerbrevet 10:20.
Hebrews 10:20.
Så talas om en ny och levande väg.
It speaks of a new and living way.
En ny och levande.
A new and living way.
Och egentligen står det en kontinuerligt slaktad väg.
And actually it says a continually slaughtered way.
Det låter kanske lite konstigt att man kan tala i sådana här.
Maybe it sounds strange that they just speak like that.
Men det betyder att det fullbordade verket är alltid tillämpningsbart.
But it means that the finished work is always applicable.
Det Kristus har gjort.
What Christ has done.
Är alltid tillgängligt för oss.
Is always available for us.
Så vi ser ett mönster här.
And we see this pattern.
En uppenbarelse av Gud.
A revelation of God.
En förståelse av det fullbordade verket.
An understanding of the finished work.
Vi tar emot det i tro.
And we receive it in faith.
Och nu har vi möjlighet att vandra och uppleva det.
And we can walk and experience this.
Personligen.
Personally.
Dagligen.
Daily.
Så nu ska vi titta på några saker.
So let's look at a few things.
Angående det fullbordade verket.
Concerning the finished work.
När vi talar om det fullbordade verket.
When we speak of the finished work.
Så talar vi om vad Jesus gjorde på korset.
We speak of what Christ did on the cross.
Jag vill tala om fyra saker den här morgonen.
And I want to mention four things this morning.
Det första är blod.
And the first thing is the blood.
Vad gjorde blod?
What did the blood do?
Det tog itu med våra synder och vår skuld.
It dealt with our sins and our guilt.
I Kolosserbrevet 1:20.
And in Colossians 1:20.
Står det att på grund av blodet så har vi frid med honom.
It says because of the blood we have peace with him.
I Romarbrevet 5:1.
And in Romans 5:1.
Så talas om en himmelsk domstol.
Mentions a heavenly court.
Och i denna domstol.
And in this court.
Så står vi anklagade.
We are accused.
Gud Fadern är den rättfärdige domaren.
And God the Father is the righteous judge.
Satan är anklagad.
And Satan is the accuser.
Vi är de anklagade.
And we are the ones being accused.
Och Jesus är advokat.
And Jesus is the advocate.
Han är den som för vår talan.
He's speaking on our behalf.
Om vi låter honom föra vårt tal.
And if we let him speak for us.
Då finns det ingenting i oss som kan anklagas.
Nothing in us can be accused.
Därför att allt det som i oss kunde anklagas.
Because everything in us that could have been accused.
Det blev lagt på Kristus.
Was put on Christ.
Och han dog.
And he died.
För våra synder.
For our sins.
Så vi har frid med Gud genom blod.
So we have peace with God through the blood.
Och blodet tillfredsställde Fadern.
And the blood satisfied the Father.
Han är en helig Gud.
He is the holy God.
Han blev tillfredsställd.
He was satisfied.
Genom Sonens blod.
Through the blood of the Son.
Men det renar också vår samvete.
And it cleanses our consciences.
I Hebreerbrevet 9:14.
In Hebrews 9:14.
Och i Hebreerbrevet 4:16.
And Hebrews 4:16.
Står det att på grund av detta.
It says that because of this.
Så kan vi gå frimodigt till Guds tron.
We can boldly come to the throne of God.
Ofta tänker vi oss liksom att ja, kanske vi kan komma till Gud.
Oftentimes we think that well maybe we can come before God.
Men om vi gör så.
But if we do that.
Så ska vi verkligen liksom vara små och tysta.
We must really be small and quiet.
Men det står, kom frimodigt.
But no, it says that we should come boldly.
Men symboler. Liksom, här är jag. På grund av blodet.
Because of the blood.
Jag har syndat.
I've sinned.
Men jag har bekänt.
I've confessed it.
Och därför är jag frimodig.
And that's why I'm so bold.
Svara aldrig Satans anklagelser med goda gärningar.
Never answer the accusations of Satan with good works.
Nu har jag gjort fel.
or done something wrong.
Nu måste jag väga upp det genom några goda gärningar.
And I must try to balance it with a few good works.
Och de här goda gärningarna, de kommer liksom att neutralisera de dåliga.
And the good works will sort of neutralize the bad.
Du säger det fungerar inte så.
But God says it doesn't work that way.
Så här fungerar.
It works like this.
Du bekänner i ditt hjärta.
You confess in your heart.
Att det här var fel.
This is wrong.
I det ögonblicket.
And at that moment.
Får du ett rent samvete.
You get a clean conscience.
Och det är på grund av hans blod.
And that's because of his blood.
Och detta tysta Satans anklagelse.
And this will silence the accusations of Satan.
I Uppenbarelseboken 12:10.
And in Revelation 12:10.
Står det om hans yrke.
It says about his profession.
Han är anklagad.
He is the accuser.
Han anklagar oss dag och natt.
He is accusing us day and night.
Blodet stoppar hans anklagelse.
But the blood will stop his accusation.
Det finns inget mer att säga.
And there's nothing you can add to it.
Fallet.
In the case is closed.
Men det leder oss till korset.
And this leads us to the cross.
Därför att vi är mer än bara förlåtna synder.
Because we are more than just forgiven sinners.
Därför att på korset.
Because on the cross.
Så dog Jesus Kristus.
Christ died.
Och han utgjöt sitt blod.
And he shed his blood.
Men i hans kropp.
But in his body.
Så dödades allt det som var jag hörde Adam till.
Everything that belonged to Adam was killed.
Så blodet tog hand om våra handlingar.
So the blood dealt with our actions.
Blodet tog hand om våra synder i plural.
The blood dealt with our sins in plural.
Med andra ord, allt som vi har gjort.
Which means everything that we have done.
Men Jesu kroppsliga död.
But the bodily death of Jesus.
Det tog hand om vad vi var.
Dealt with what we were.
Vi var syndare av natur.
We were sinners by nature.
Och det kunde blodet inte ta hand om.
And the blood couldn't deal with that.
Blodet kunde förlåta oss våra synder.
The blood could forgive us our sins.
Och har gjort så.
And has done that.
Men blodet kunde inte ta bort den syndiga naturen.
But the blood couldn't remove the sinful nature.
Det gjorde Jesus i sin kropp.
But Jesus did in his body.
I Romarbrevet 8:3-4.
In the Romans 8:3-4.
Så står det där.
It says so.
Att han verkligen dödade allt det som var i Adam.
That he actually killed everything that belonged to Adam.
Köttet kan inte rena.
The flesh cannot be cleansed.
Köttet måste korsas.
But the flesh must be crucified.
Och det var det som hände på korset.
And that's what happened on the cross.
I hans kropp.
In his body.
Dödade han vår gamla natur.
He killed our old nature.
I hans uppståndelse.
In his resurrection.
Fick vi bli nya skapelser.
We became new creatures.
I andra Korinthierbrevet 5:17.
And in 2 Corinthians 5:17.
Så blodet har att göra med förlåtelse.
So the blood has to deal with.
Blodet har att göra med förlåtelse.
So the blood has to do with forgiveness.
Medan korset har att göra med vår befrielse.
But the cross has to do with our liberation.
Blodet förlåter.
The blood forgives.
Men i hans kropp blev vi befriade.
But in his body we are set free.
Blodet kan ta bort synden.
Blood can remove sin.
Men inte den gamla man.
But not the old man.
Så vi ser hur både blodet och hans kropp var absolut nödvändiga.
So we see that both the blood and his body were absolutely necessary.
De här två aspekterna.
And these two aspects.
De har att göra med återupprättandet av människan.
Deal with the restoration of man.
Nu skulle vi kunna säga att vi är tillbaks på den nivå som Adam och Eva var en gång.
I would say that now we have come back to the level where Adam and Eve were once.
Vi är förlåtna.
We have been forgiven.
Vi har en ny natur.
We have a new nature.
Men det stannar inte där.
But it doesn't end here.
Det var mer som ägde rum på korset.
More things happen on the cross.
Det fullbordade verket innebär mer.
And there's more to the finished work.
Det leder oss till den tredje punkten.
And it leads us to the third point.
Vi har fått del av Jesu liv.
We are partakers of the life of Jesus.
Detta liv blir reproducerat i alla de som tror.
And this life is reproduced in all those who believe.
I Johannes 12:24.
And in John 12:24.
Så står det om ett vetekorn.
It says about a little grain of wheat.
Hur detta är ensamt.
That it is alone.
Och om det inte sätts i jorden.
And if you don't put it in the ground.
Och dör.
And it dies.
Så förblir det ensamt.
That it will stay alone.
Med andra ord.
In other words,
att om Jesus Kristus inte hade gått till korset.
If Jesus Christ had not gone to the cross.
Han är vetekorn.
And he is the grain of wheat.
Livet fanns i honom.
There was life in him.
Precis som det finns liv i ett litet vetekorn.
Just like there is life in a small grain of wheat.
Då hade han förblivit ensam.
Then he would have remained alone.
Därför att det står i Johannes 1:18.
Because it says in John 1:18
att han är den enfödde son.
That he is the only begotten son.
Vi har talat om det här tidigare.
We mentioned this earlier.
Att i Romarbrevet 8:29.
That in Romans 8:29.
Så är han den förstfödde.
He is the firstborn.
Och det betyder att när han dog på korset.
Which means that when he died on the cross.
Så blev han begravd.
He was buried.
Och han uppstod igen.
And he was raised from the dead.
Men därför att han dog.
That because he died.
Så möjliggjorde han livet.
He made life possible.
Livet som fanns i honom.
Life which was in him.
Och nu är han den förstfödde från de döda.
And now he's the firstborn from the dead.
I sin mänsklighet.
In his human nature.
Så har han uppstått med en uppståndelsekropp.
He was raised with a resurrection body.
Vi kommer att få likadana uppståndelsekroppar som honom.
And we'll have a resurrection body just like he did.
Han var Gud.
He was God.
Han är Gud.
He is God.
Han kommer alltid att förbli.
And he will always be God.
Han var inte människa från början.
He was not a man from the beginning.
Men han blev en människa.
And he became a man.
Och han kommer att förbli en människa.
And he will stay a man.
Gud den andra personen i treenigheten.
God's second person in the Trinity.
Och människan Jesus.
And man Jesus.
Är förenade.
Are united.
I en unik gudsman.
In a unique man, God. God.
Den som förnekar detta.
And if you deny this.
Har inte det eviga livet.
You don't have the eternal life.
I första Johannes 4.
In 1 John 4.
De första sex verserna.
The first six verses.
Där står det.
Because that's where it says.
Den som förnekar Jesus Kristus att han har kommit i köttet och blivit en man.
But if you deny Jesus Christ that he has come as a human being.
Incarnation.
In your incarnation.
Gud blev en man.
God became a human being.
Det står där.
It says so.
Att den som förnekar det. Det är antikrist ande.
That if you deny it you have the spirit of antichrist.
Så vi har Jesu liv reproducerat i oss.
So we have the life of Jesus reproduced in us.
Adam ville bli oberoende av Gud.
Adam wanted to be independent of God.
Efter att han hade ätit av frukten.
And after he had eaten from the fruit.
Så blev hans liv självcentrerat.
His life was self-centered.
Det betyder inte att det första Adam gjorde, det var att begå varenda synd som går att begå.
It doesn't mean that the first thing Adam did was to commit every sin that is possible.
Det betyder inte heller att människor där ute är så elaka som de kan bli.
And it doesn't mean that man is just as evil as he can be.
Därför står kunskapens träd på gott och ont.
Because it says the tree of knowledge of good and evil.
Problemet är dock.
And the problem is.
Att även när vi lever i det mänskligt goda.
Even if we live in human good.
Så säger Jesaja att vår rättfärdighet är som de här smutsiga trasen.
Then Isaiah says that. Our righteousness is like the filthy rags.
Jag tror det var Andy som delade det när han gav ett vittnesbörd här.
I think Andy shared this when he gave his testimony.
Så det finns ingenting i oss som förtjänar Gud.
There's nothing in us that deserves God.
Det finns ingenting i oss som gör att vi kan komma till Gud en dag och säga, nu har jag nått dit.
Nothing in us helps us to come to God one day and say, now I have achieved it.
Jag har gått på den smala vägen.
I've entered on the narrow road.
Eller gått på den smala linan.
Or the tight rope.
Och jag har kommit till den smala porten.
And I've come to this narrow gate.
Och i min egen godhet så har jag misslyckas och pressa mig in. Nej, här Gud.
I managed to enter just in my own goodness. I'm not gonna say, okay, so,
det var starkt jobbat.
God says, well, that was well done.
Du är en av de få.
You're one of the few.
De flesta de vinglar runt på den breda vägen.
Most of us are on a broad road, a wide road.
De kom aldrig in i porten.
And they could never enter the gate.
Så, tyvärr. Men det betyder inte det.
Too bad, but it doesn't mean that.
Om vi ska gå på den smala vägen.
If you're walking on the narrow road.
Om vi ska komma in genom den smala.
And if you are to enter through the narrow gate.
Så är det inte genom våra egna gärningar.
It's not through our own works.
Utan genom hans verk.
But his works.
Det som öppnar vägen för oss.
And that's what's opening the road for us.
Men han talar om ett liv som tyvärr många kristna inte finner.
But he's speaking of a life that unfortunately many Christians don't find.
Erfarenhetsmässigt uppleva livet.
And that to experientially have life.
Att vara fylld med Guds ande.
To be filled with the Spirit of
God. Att leva i denna objektiva uppenbarelse av Gud.
And to live in this objective revelation of God.
Och ta emot det här livet.
And to receive this life.
På daglig basis.
On a daily basis.
För varje stund.
Every moment.
Det är vad som behövs.
That's what's needed.
Vet ni, det här livet.
Do you know that this life.
Det gudomliga livet.
This divine life.
Har vi blivit delaktiga av.
We have become part of it.
I andra Petrus 1:4.
In 2 Peter.
Andra Petrus 1:4.
2 Peter 1:4.
Och där står det, eller inte där står det, men i 1 Petrus 1:12.
And in 1 Peter 1:12.
Så står det att änglarna önskar blicka in i det här.
It says that the angels would like to look into this.
Är det inte fantastiskt?
Isn't that amazing?
Att när vi lever vårt liv.
As we live our lives.
Som kristna.
As Christians.
Som församling.
As a church.
Så har vi en himmelsk publik.
We have a heavenly audience.
Nämligen änglarna.
That is the angels.
Som observerar vad vi gör.
And they're observing what we are doing.
Varför?
Why?
Jo, därför att det finns en lektion i detta.
Because there's a lesson in it.
De är inte fallna.
They are not fallen.
De vet inte vad nåd behövs. Eller vad som nåd betyder.
They don't really know what grace is.
Därför att någon som inte är fallen behöver ingen nåd.
Because if you're not fallen, then you don't need grace.
Det är bara fallna skapelser som behöver nåd.
Only fallen things need grace.
Och vi har fallit.
And we have fallen.
Och vi är föremål för hans nåd.
And we are the objects of his grace.
Det står att änglarna önskar att blicka in i detta.
And it says that the angels would like to look
in. De är exalterade.
They are exalted.
När Gud tar någon.
When God takes something.
Av värsta sorten.
Someone really bad.
Eller av den bästa sorten.
Or maybe someone who's really good.
De är kostym, skills.
Jag
tittade på mig själv.
I'm not talking about myself.
Som tror sig vara väldigt fin.
And they think that they are so good.
Han tar dessa män.
He takes these people.
Han frälser dem.
And he saves them.
Och han ger dem liv.
And he gives them life.
Och vi blir delaktiga av gudomligheten.
And we are partakers of divine life.
Vi har blivit levande gjorda genom dem.
We have been made alive through the Spirit.
Samma kraft.
And the same power.
Som uppväckte Jesus Kristus från de döda.
Which raised Jesus Christ from the dead.
Det säger den helige ande.
That is the Holy Spirit.
Ger också oss uppståndelsekraft.
Will give us too resurrection power.
I Romarbrevet 8 kapitel.
In Romans 8.
Och den sista punkten.
And then the last point.
Är dödens process.
Is the process of death.
Nu talar vi om livet.
Now we speak about life.
Nya livet i Kristus.
A new life in Christ.
Men det finns också en dödens process.
But there's also a process of death.
Det är smärtsamma delen.
And there's the painful part.
Det är den vi inte vill höra talas om.
It's the one that we don't want to hear about.
Men den finns där.
But it's there.
Och i Romarbrevet 6:4.
And in Romans 6:4.
Talas det om att vi har dött med Kristus.
It says that we have died with Christ.
Då kan vi inte heller leva kvar i det gamla livet så att nåden skulle vara större.
But we can't stay in the old life that grace might abound.
Det är inte så vi använder nåden, säger Paulus.
That's not how we use grace.
Utan han talar om sig själv.
that he mentions himself.
I första Korintierbrevet 15.
First Corinthians 15.
Och vers 31.
Verse 31.
Att han dör dagligen.
That he dies daily.
Men vänta nu. Vi dog ju en gång för alla.
But wait a moment, we died once and for all.
I det ögonblick som Gud frälste oss.
The moment that God saved us.
Så dog
vi. We died.
Och uppstod igen.
And we were raised again.
Ställningsmässigt.
Positionally.
Men.
But.
Uppenbarligen.
Obviously.
Så finns det också någonting erfarenhetsmässigt.
There's something experiential here.
Paulus säger dör då.
Paul said I die daily.
Allt det som fanns i honom.
And everything that was in him
som tillhörde det gamla
that belonged to the old
poppade upp då och då
life, but it sort of came out now and then.
Eller kanske ofta.
Or maybe often.
Det är korsfästa.
He crucified that.
Hur korsfäster vi oss själva?
But how do we crucify ourselves?
Det är omöjligt.
It's impossible.
Det är absolut omöjligt att korsfästa sig själv.
It's absolutely impossible to crucify yourself.
Jesus?
Physically,
men även andligen.
But also spiritually.
Det finns en förklaring.
And there is an explanation.
I Romarbrevets sjätte kapitel.
In Romans 6.
Så den äldste vers.
Verse 11.
Se på er själva så som döda.
Just look at yourself as if you were dead.
Se på er själva så som döda.
Look at yourself as if you were dead.
Så med andra ord, när vi lär känna vad vi är i vår ställning.
So when we get to know what we are in our position.
Då kommer också detta att bli vår erfarenhet.
This will be our experience as well.
I Matteus 10.
In Matthew 10.
Verserna 38 och 39.
Verses 38 and 39.
Står det att den som inte dör blir korsfäst. Eller tar upp sitt kors, låt mig.
If you don't die and pick up your cross.
Den personen förlorar sitt liv.
You lose your life.
Den personen som förlorar sitt liv, han vinner sitt liv.
But if you lose your life, you win life.
Men vänta nu, är detta en frälsningsvers?
But is this a verse of salvation?
Därför att om jag nu har dött.
Because if I have died.
En gång för alla.
Once and for all.
Och blivit delaktig av det gudomliga livet.
And become a partaker of divine life.
Måste jag då göra om den här processen dagligen?
Do I have to do this again daily?
Bli frälst på nytt.
Be saved again.
Nej.
No.
Här handlar det återigen om en erfarenhet.
Once more, this is about experience.
Att om jag inte låter dödens process verka i.
If I don't let the process of death work in me.
Att jag inte låter korset bli köttet. Köttet blir korsfäst.
And if I don't crucify my flesh.
Det är på helt annat än. Så lever jag kvar i dödens sfär.
Then I live still in the sphere of death.
Men när dödens process verkar.
As the process of death is at work.
I den gamla människan.
In the old man.
Och köttet blir korsfäst.
And flesh is crucified.
Då skiner livet igenom.
Then life will shine through.
Och människor ser det.
And people will see it.
Att den här personen är verkligen annorlunda.
That this person is really different.
Vi lever i livets sfär.
We live in a sphere of life.
Och det här är någonting mer än Adam och Eva någonsin var.
This is more than Adam and Eve were ever.
Ja, de hade ingen synd.
As they didn't have sin.
Och det tog blodet hand om för att lära oss vår synd.
The blood dealt with it, forgave us our sin.
Ja, de hade ingen synd därför.
Well, they didn't have a sin nature.
Och det tog Jesu kropp hand om på korset.
And the body of Christ dealt with that on the cross.
Men de hade aldrig gudomligt liv.
But they never had divine life.
Det här är någonting nytt.
This is something new.
Det här är unikt.
This is unique.
För församlingens tid.
For the church age.
Gud tar alla kristna.
But God takes all the Christians.
Och han döper oss in till hans kropp.
And he baptizes us into his body.
Det är som är dopet i den heliga anden.
And that's the baptism of the Holy Spirit.
Att han tar och placerar oss i Kristi kropp.
That he places us into the body of Christ.
Där blir vi delaktiga av gudomliga natur.
And we take part of divine nature.
Något som Adam och Eva aldrig var.
And Adam and Eve never did.
Men där är vi också i dödens process.
but we're also in the process of death.
Det korsfästelsen pågår ständigt.
And the crucifixion just continues all the time.
Som en daglig rutin, tänkte jag säga.
I was going to say like a daily routine.
Så vi ser att det finns en väg.
And we see that there is a way.
Som är smal.
Which is narrow.
Och en port som är trång.
And a gate that is narrow.
Och vi kan aldrig i våra egna ansträngningar gå på den vägen eller gå in i den porten.
But we can never in our own efforts go on that road, walk on that road and enter through the gates.
Utan det är bara genom hans verk.
But it's only through his work.
Och vi läste också om Efesierbrevet 1.
And we read about Ephesians 1.
Verserna 20-23.
Verses 20-23.
Har jag så mycket tid att gå dit.
But I don't have much time to go to that.
Men poängen är det.
But the point is that
att Gud har sammanfattat allt i honom.
That God has just concluded everything in him.
Och kyrkan är fullheten av honom på jorden.
And the church is the fullness of him on earth.
Inte en byggnad.
It's not a building.
Inte en organisation.
It's not an organization.
Inte ett samfund.
Not a denomination.
Inget mänskligt påfund.
And nothing man has thought out.
Utan det är rakt igenom Guds verk.
That is the work of God all through.
Vi är detta verk.
And we are this work.
Vi är hans församling.
We are his church.
Och vi behöver förstå.
And we must understand.
Att det finns en objektiv uppenbarelse.
That there is an objective revelation.
Jag bestämmer inte hur saker och ting är.
I don't decide how things work.
Ja, Gud har gjort.
God has done that already.
Det är en objektiv uppenbarelse.
It's the objective revelation.
Jag underordnar mig.
I submit to it.
Jag tror på.
I believe in him.
Jag tror på hans löften.
I believe in his promises.
Och att hans löften är baserade på hans karaktär och natur.
And that his promises are based on his character.
Som inte kan förändras.
And it can't change.
Som inte kan ljuga.
And it can't lie.
Som inte kan misslyckas.
And it can't fail.
Och vilken härlig Gud vi känner.
Which deserves such a wonderful God.
Och vilken underbar erfarenhet det här leder till.
This leads to such a wonderful experience.
Och hur vi faktiskt kan uppleva.
And we can actually experience.
När vi i våra känslor tar emot detta liv.
When we receive this life in our emotions.
Är det kanske därför Paulus skriver glädje.
Maybe that's why Paul writes rejoice.
Glädje alltid i honom.
Always rejoice in him.
Jag menar, hur snett och fel livet är igår.
However wrong life has turned out.
Så är det väldigt kort.
It's very short.
I jämförelse med all evighet.
Compared with eternity.
Och där är vi.
And that's where we are.
Inte bara som några återupprättade Adam och Eva.
Not just some, like some restored Adam and Eve.
Förlåtna och med en ny natur.
Forgiven and with a new nature.
En ny mänsklig natur.
New human nature.
Utan vi är delaktiga av gudomlig natur.
But we are part of divine nature.
Vi är hans församling.
And we are his church.
Som har blivit hans bud.
Now we have become his bride.
Vi är en del av honom.
We are part of him.
I det fullbordade verket.
In the finished work.
Så har vi bokstavligen talat blivit inbjudna att vara delaktiga av treenigheten.
We have literally been invited to become part of Trinity.
Och det är inte hädelse det jag säger.
And it's not blasphemy.
När jag påstår att vi är en del av Gud.
When I say that we are part of God.
Säger inte att vi är en del av Gud.
I'm not saying that we are part of God.
Jag säger att vi är delaktiga av Gud.
I'm saying that we are partakers of divine nature.
Därför att församlingen har tagits utifrån.
Because the church has been taken from him.
Vi är en del av honom.
And we are a part of him.
Han är huvudet, vi är kropp.
He is the head and we are the body.
Han är brudgummen.
He is the bridegroom.
Vi är brudgummen.
We are the bride.
Vi är
en. We are one.
En ny människa.
One new man.
I Efesierbrevet 2:5.
In Ephesians 2:5.
Det här är stora tankar.
These are great thoughts.
Är de avancerade?
Are they advanced?
Ja, på ett sätt.
In a way.
Den här världen har ingen aning om detta.
This world has no idea of these things.
Men för oss,
but to us,
som har Guds ande,
and we have the spirit of God,
så är det bara någonting helt fantastiskt.
It's just something quite amazing.
Vi njuter av det.
And we enjoy it.
Vi lär oss om denna objektiva uppenbarelse.
And we learn of this subjective revelation.
Och vi gläds alltid.
And we always rejoice.
Amen. Herre, vi tackar dig.
Lord, we thank you
for allt som du har gjort.
For all the things that you've done.
Allt som du har gett.
All that you've given us.
Det är så mycket mer än vi ens kan tänka eller be.
And it's so much more than we can think or pray.
Hur ska vi kunna förstå längden, höjden, bredden och djupet?
How can we understand the height and depth and width?
Om det inte var för din ande.
If it wasn't for your spirit.
Som uppenbarar och förklarar.
That reveals and explains.
Oh, vi tackar dig, Jesus.
And we thank you, Jesus.
Vi välsignar de här tankarna.
And just bless these thoughts.
Ja, vi går vidare.
As we continue.
I ditt namn. Amen.
In your name, amen.